Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter ur ett journalistiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag heter Tobias Henriksson. Det här är det 8:e fullängdsavsnittet av podden och hittills har över 14 000 personer lyssnat på den, vilket såklart är jätteroligt. Är du en av dem som vill höra mer av Tänk om? Och kanske vill att vi kommer ut oftare och med längre avsnitt. Gå i så fall gärna in på patreon.com/tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Det är alltså patreon.com/tankom. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Om ni inte har möjlighet att sponsra så får ni gärna dela med det till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida och den finns på facebook.com/tankom.se. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Idag ska vi för första gången granska en myt för att se om det finns någon bäring i den. Tidigare har det varit mycket konspirationsteorier, men jag vill även titta på fenomen i vår vardag och se om dessa är troliga eller inte. Ett sådant är föreställningen om att marijuana och cannabis är relativt ofarligt och till och med borde legaliseras i Sverige. Som ni säkert vet är de här drogerna numera lagliga i många amerikanska delstater efter en uppluckring av narkotikalagstiftningen där. Och på samma sätt som vi kan ta oss ett glas på fredags- eller lördagskvällen använder man i många andra länder cannabis och marijuana som ett sätt att koppla av och komma ner i varv. När jag växte upp på 80- och 90-talen var inställningen ganska klar. Droger är farligt. Alkohol är farligt. Och cigaretter är inte heller speciellt nyttigt. Men det verkar som att den här inställningen har luckrats upp mer och mer de senaste åren. Så vad är egentligen sant och vad är myt om de så kallat lätta drogerna? Jag bestämde mig för att försöka ta reda på detta. Och jag vill börja med att säga att vi varit i kontakt med ett stort antal personer som uttryckt sig positivt om en liberalisering av användandet. Men ingen av dem har velat ställa upp på en intervju. Men några av de åsikter som de har om narkotikaanvändandet kommer att refereras senare i programmet. För att få bästa möjliga kunskap i ämnet kontaktade jag en person som jobbat med narkotikafrågor i Sveriges regering under många år, nämligen Karlskronasonen Björn Fries. Vi spelade in den här intervjun på Scandic i Karlskrona och dessvärre kom ett större sällskap gäster precis vid inspelningen, så det kan vara lite ljud i bakgrunden. Men vi hoppas att ni står ut med det. Så här berättar i alla fall Björn om sig själv och sitt uppdrag.
Björn Fries heter jag och jag har jobbat en himla massa år som politiker framförallt på lokal nivå. Jag har varit kommunalråd i Karlskrona och varit ordförande i socialnämnd och äldrenämnd och utbildningsnämnd och det mesta då. Och det slutade jag med. Praktiken har jag väl i princip inte haft några politiska uppdrag sedan 2002 när jag fick ett erbjudande från regeringen, dåvarande socialministern Lasse Engqvist, om att bli den första narkotikapolitiska samordnaren i Sverige. Och det var resultat av en narkotikakommission som hade lämnat sitt betänkande då i millenniumskiftet då, om att man skulle inrätta en sån. Och sen har jag fortsatt efter det. Jag har också jobbat som egen företagare, men jag har också jobbat som chef för en forsknings- och utvecklingsenhet i Stockholms stad. Jag har jobbat i stadshuset i Stockholm. Och sen föreläst en hel del på socionomutbildningar och annat då. Och gör väl det delvis fortfarande då, va?
Jag som är från Karlskrona då, jag känner ju dig framförallt som kommunalråd och som för din oförtröttliga kamp mot nynazismen här i Karlskrona. Hur kom det sig att du kom in på det här spåret med narkotikapolitiken istället?
Ja, det var helt enkelt att jag tror inte att jag hade så att säga en egen referens, men det gör ni vare sig till expert eller någonting annat, va? Nämligen att jag hade en bror som dog i början på 90-talet av konsekvenserna av ett narkotikamissbruk. Det fick mig att inse att det här, visst, även om du har väldigt mycket sociala förtecken och så vidare, så kan det ju drabba ganska blint. Men jag upplevde ändå inte att det var att jag kände mig som någon expert på det här eller något sånt här. Utan jag var väl ungefär lika kunnig eller okunnig som de flesta lokalpolitiker är vad det gäller narkotikafrågan. Men jag fick då det här erbjudandet utav regeringen, och det tror jag lite grann hade koppling till att jag var ganska välbekant i Sverige då efter de här åren. Jag tror det var väldigt mycket sånt då. Mm. Och sen fick jag ju nyhetsnäst då. Först skulle jag hålla på 3 år, men nu blev det 6 år. Hade det inte blivit regeringsskift 2006, så hade man inrättat en särskild myndighet för det här. Det var tanken då. Mm. Och får man då, jag brukar säga, om man är normalbegåvad och får tid att lära sig en fråga, då blir ju det en resa med. Alltså man omvärderar sånt som man tog för givet och sant tidigare. Om man lär sig och man har tid att sätta sig in i en fråga. Nu trodde väl jag att narkotikafrågan var ganska smal. Men så börjar man borra i det här med beroendeproblematik och bakgrund och orsaker och så vidare. Så är det en väldigt komplex fråga som berör väldigt mycket av samhällets olika funktioner. Inte minst den generella välfärden och allas rätt eller möjlighet att förverkliga sina drömmar och så vidare utifrån sina egna förmågor.
Men alltså titeln narkotikasamordnare, det kan ju låta lite sådär, lite svårt att veta vad det egentligen innefattar. Hur såg en arbetsdag eller arbetsvecka ut för dig? Vad ingick i arbetet?
Ja, alltså det var narkotikapolitisk samordnare.
Ja, narkotikapolitisk samordnare.
Och det var och är en väldigt unik roll jag fick, för att jag fick alltså mandat att även intervenera i myndigheter, exempelvis tullen, polisen, socialstyrelsen och deras verksamhet. Det var väldigt osvenskt att man fick den rollen. Det var inte bara så att jag hade möjlighet, utan om jag såg saker och ting som inte var bra, så hade jag en skyldighet faktiskt att ingripa. Och det gjorde väl att en hel del myndigheter tyckte väl att jag inte var så där jävla kul som kunde komma och kritisera och sådär. Så att en arbetsdag var ju att bygga, dessutom så att säga, det var inte ett smal uppgift, utan vi fick också mycket pengar. Jag tror jag hade 500 miljoner under de här åren som jag jobbade. Vilket var, vill jag påstå, ganska mycket nyckeln till att vi fick så mycket bra etablerat samarbete. För man blev intressant när man åkte runt i Sverige och hade den kassakistan med sig. Och dessutom så behövde jag inte ställa frågan till regeringen, utan jag gjorde en budget på de här, så att säga, jag fick 250 miljoner ett år. Hur mycket som skulle gå till prevention, tillgångsbegränsning, vård och behandling och så här. Och sen fattade jag de besluten själv. Och det innebar ju att vi, när vi lades ner, så hade vi samarbete, alltså konkreta projekt ihop med över 130 av Sveriges kommuner. Och det är klart, då får du någon nationell rörelse i det här. För mig innebar det ju väldigt mycket att predika budskapet. Vilket gjorde att jag minns första året jag började i, jag tror det var första mars, jag började 02. Då hade jag en tjej som hjälpte mig med alla resor och så vidare. Hon räknade ut att jag hade hållit över 600 anföranden på de dagarna som var kvar. Så att det innebar ju, jag har varit, tror jag, över hela Sverige ett par varv liksom, och hade ju veckor, vilket inte är så miljöpolitiskt klokt, men där jag kanske började varje morgon med att ta frukost på flyget då. Så att det var otroligt spännande och men väldigt också påfrestande. Och sen lärde man sig ju ganska snabbt att det här är minerad mark. Alltså det fanns väldigt mycket skyttegravskrig, va, antingen eller, va, och mellan olika rörelser. Va, och det, man anklagar varandra för dolda agendor och att man vill någonting annat. Och det är fortfarande så väldigt tonläge, och det kan ju vara en anledning att det är väldigt få politiker egentligen som engagerar sig i den här frågan. Man vill inte ge sig in i någonting där man liksom kan få på nöten var och annan dag. Så jag minns exempelvis när jag skrev fram ett förslag till regeringen om att vi skulle tillåta sprutbyte. Då hamnade jag i det drogliberala facket och sådär. Så att, men sånt där var man ju tvungen att sätta sig över. Så att en arbetsvecka där, den var jävligt lång. Och sen dessutom när man inte bodde i Stockholm så skulle man ju hem på fredagarna med. Så, ja, men det är bland det roligaste jag har gjort, var det, absolut.
Jobbar du fortfarande med narkotikafrågor och sånt idag, eller hur ser det ut?
Ja, inte specifikt narkotikafrågor. Det gör jag, för jag håller lite anförande och sådär, va, kring ja, beroende och missbruk och så här, va. Och sen där jag är pensionär nu, va, men jag har uppdrag framförallt nere i Malmö då. Är då det som tar mest tid och som jag är väldigt stolt över, det är att vara ordförande i Fontänhuset, som är en daglig verksamhet för människor med psykiska diagnoser och psykisk ohälsa, och som gör ett fantastiskt jobb, och det är en internationell rörelse, och det här fantastiska jobbet beror inte på mig, utan de har hållit på i 35 års jubileum idag. Och det är klart, i de grupperna har det ju mycket den här problematiken också. Mycket utav droganvändning är ju ett sätt att behandla sin egen ohälsa och oro och så vidare. Och det, om vi nu gör den kopplingen till hur det ser ut i Sverige, vi har haft dramatisk ökning, eller kraftig ökning utav narkotikarelaterade dödsfall, så är ju det huvudsakligen legal eller illegal användning av läkemedel, va, som florerar då, inte minst fentanyl och så här. Så att det finns ju den kopplingen. Och sen är jag ordförande för en stiftelse i Lund som heter Livskvalitet i Laro. Laro är ju läkemedelsassisterad behandling för opiat- och opioidmissbrukare. Ja. Där vi anslår resurser för att patienter som är välfungerande ska få möjlighet att öka livskvaliteten och så vidare. Så att de uppdrag jag har inga partipolitiska uppdrag där, är av den arten. Och det, jag brukar ibland säga då när man kommer hem att det är rätt roligt att ha lämnat talarstolen. För i en talarstol kan man rätt lätt att fixa allting, va? Från världsfred till narkotika och så här. Sen när man kliver ut sen i verkligheten och möter den, så ser man ju att det är ju inte så himla lätt. Men att kunna bidra till en bättre livskvalitet för människor som har den här problematiken och andra problematiken, det är det bästa arvode jag har haft.
Det finns ju mycket, vad ska vi kalla det, rykten, myter och så vidare om narkotika och dess brukare. Har du fått mycket input från, alltså från själva, jag antar att du får input från själva brukarna också, inte bara liksom vad som står i?
Jag vill säga det är, och det finns ju naturligtvis mytbildningar. Det finns den lyckliga narkomanen, och vad som jag sa till dig tidigare, att jag vet ju människor som har använt det som är illegalt i form av cannabis, exempelvis. Ungefär som alla andra använder vin och öl. Man tar sig, använder det på helgerna och sen så låter man bli. Men det är ju så pass potenta preparat vi pratar om, så att om man utvecklar i sig väldigt olika individuellt, men att hålla på i flera år utan att hamna i en beroendeproblematik, det är nästan till omöjligt. Då pratar vi om kraftfullare preparat som heroin och så vidare, så är det ju ingen av oss som kan rekreationsanvända det, vill jag påstå, under längre tid.
Jag tänker på det vi ser i USA nu, där allt fler stater legaliserar marijuana. Hur ser du på det? Finns det några risker med det?
Det är till och med så att man legaliserar det här, så att det säljs särskilda affärer och så vidare. Och det är ju egentligen resultatet utav att de har... Det ska bli intressant att se, för det finns ju inga riktigt långa utvärderingar ännu vad som händer här, men de har ju haft en brutalt negativ utveckling med den lagstiftning som gäller nu, och de har ju helt enkelt sagt vi måste göra någonting annat. Jag var själv över i Kanada nu i november i Toronto då, och såg ju med egna ögon den här, vad ska vi säga, opioid epidemin som man pratar om. Den fanns fysiskt synlig, va? Så mitt i den här välfärden, allt från unga människor till äldre som var helt utslagna, och det var ju framförallt är det ju fentanyl som man använde då, antingen legalförskriven eller illegalt då. Så att många människor, och jag tillhör de som menar att vi borde själva i Sverige, jag har alltid försökt bygga min argumentation på forskning och kunskap, så att inte bara tycka, för det är så jävla lätt att tycka. Och jag tycker ju att vi borde göra en utvärdering av den så att säga regelverk, lagstiftning som vi har i Sverige idag, för att vi är inte speciellt bra, även om många tror det. Det vi är väldigt bra på, det är ju det här med att hålla nere unga människors testande av narkotika. Vi pratade tidigare om det då. Där det kan skilja jättemycket mellan oss och andra länder, där vi ligger väldigt lågt. Och då pratar vi om 15-16-åringar. Men kommer vi upp på 20-årsåldern så närmar vi oss mer och mer EU-snittet. Och vad det gäller det tunga missbruket, vad det nu är, alltså den regelbundna användningen, så ligger vi klart på EU-nivå. Och vad det gäller dödsfallen, de narkotikarelaterade dödsfallen, ja, så är vi ju näst sämst i hela EU. Och det är klart, i en sån läge bör man kanske se över, är det rimligt det här? Är det? Jag pratar inte om legalisering, för det finns väldigt få, vill jag påstå, som är för en legalisering, och säger släppa det fritt i Sverige, även om det handlar om cannabis då. Men det man borde göra, det är ju egentligen att se över vilka effekter har det fått, att vi sedan, jag tror det var 1988, och så förstärktes lagstiftningen 92, kriminaliserade egna bruket. Alltså det är ju det debatten står på nu, och jag tycker att det finns ingen riktig utvärdering gjord. Och jag är den första som säger, skulle det visa sig att det är jättebra med kriminalisering, då köper jag det. Men jag är en av anledningarna, tror jag, till att vi har det här med antalet dödsfall och så vidare, det är att du får en väldigt stigmatiserad position i samhället. Det gäller alltid från boende, jobb, kriminella belastningar och så vidare. Och väldigt lite annat stöd. Vi gjorde en polis anlitade jag som är forskare. Vi gjorde en studie på hur används det här med jakten på gatan, så att säga. Och då ska vi veta att 90% av polisens arbete går till att plocka in missbrukaren på gatan. Och det är ju, skulle du och jag med reda ut på något sätt. Det är inte svårt att upptäcka. Och då så kunde han ju i en studie som gjordes då för ett antal år sedan, kunde han ju konstatera att man i en av våra stora städer, jag behöver inte säga namn, hade plockat in samma kille 5 gånger på en vecka. Och det man fick var ju plus i statistiken där, man, för att målsättningen för polisen har ju varit att antalet positiva urintester ska öka och så vidare. Och jag tycker det har varit mycket rimligare att ha en målsättning att användningen av narkotika skulle generellt gå ner, inte bara plocka in det där. Och det, alltså jag tycker det finns en anledning till att tillsätta en översyn och se vilka effekter får det här på unga människor. Är det rimligt att du kanske första eller andra gången du åker dit eller använder cannabis blir stämplad som kriminell, det påverkar dina möjligheter med studier, jobb, framtid och sådär. Men också den här väldigt slitna mannen, det kanske i min ålder, som har kanske 20-årigt tungt missbruk bakom sig. Blir han bättre av att tas in på häktet och pissas av och sen få foten i röven? Och om du tar Europas länder så är det ungefär hälften som har den vår lagstiftning. Jag tror det är något mindre än hälften, medan andra har svängt över till... Och det finns ingenting i våra internationella överenskommelser. FN har ju varit väldigt mycket vår ledstjärna när det gäller narkotikapolitiken. Ja. Det finns ingenting där som tvingar oss att kriminalisera beroendesjukdomen. Ja. Och jag skrev en artikel för, det är väl kanske en månad sedan nu, tillsammans med en gammal arbetskamrat, Kristina Gynner, då, i Svenska Dagbladet, där vi utgick ifrån hur använder vi polisens resurser. Då. Och då är det 2017 tror jag det var, så hade det anmälts ungefär 100 000 narkotikabrott. Av dem så var 9 av 10, alltså 90% eget bruk på gatan. Ja, och det innebär att då lägger man ju egentligen 10% till det som jag tycker är viktigt vad det gäller polisen. Det är att göra en tillgångsbegränsning. Man jobbar med ligorna, internationella nätverken, grossisterna och så vidare, som gör att det här finns. Det finns på alla Sveriges gator idag. Va? Det är ju det som är polisens viktiga del i det här, tycker jag.
Men vi pratade lite om det här med en vad ska vi kalla det, stigmatisering eller så här. Jag försöker ju alltid när jag gör ett avsnitt i den här podden att få båda sidorna av ett ämne. Det har varit jättesvårt att få någon som säger sig vara positiv till exempelvis en legalisering av marijuana eller liknande. Att ställa upp och prata i podden är ett... Vad tror du det beror på? Är det den här stigmatiseringen mellan drogliberal och...
Nej, men jag tror det handlar om att vi blandar ihop legalisering och avkriminalisering.
Okay.
Och där kan man ju spela på, jag menar, de flesta människor runt ett middagsbord, va? Vet inte skillnaden på det och har ju ingen anledning att grunda på det heller då. Och ofta är det ju så när man sitter kanske med människor som vet vad man har jobbat med, så blir det ju det man pratar om. Och då så till slut, aj fan, är det så du menar? Va? Och jag vill återigen säga att den här gänget som vill släppa narkotika fritt, framförallt cannabis då, är en begränsad grupp. Sen vad det gäller förskrivning av THC som läkemedel då, va? Så får man väl se. Det finns ju forskning som visar att det är väldigt effektivt och sådär. Och sen använder man exempelvis Portugal som ett exempel på det, har man legaliserat, du skrev själv det till mig, det har man inte gjort. Man har däremot ändrat påföljderna av att du har det i kroppen. Det är lika förbjudet att langa, sälja, överlåta där som det är här. Däremot så blir det inte per automatik att du blir dömd för ett brott och kanske till och med kan få fängelse och så vidare, utan du erbjuds andra insatser. Och det finns till och med drogdomstolar, va? Och då är det inte bara jurister, utan då sitter det kanske en läkare och annat som dömer dig till andra insatser. Och det har ju haft väldigt positiva resultat i Portugal faktiskt. Och jag var i Portugal i början av, jag tror jag har varit nästan överallt i hela världen och pratat narkotika. Det var en av det. Och det roliga var att när vi gick ut på kvällen och satt på en utsevering, då såg jag har alltid sett lite sjavig ut sådär med, och då blev jag erbjuden flera gånger och handla. Och jag tror att situationen faktiskt är mycket bättre i Portugal. Men återigen, alltså, man kan lära sig, och vi har skyldighet att lära oss som politiker och tjänstemän i de här frågorna. Vad blir effekterna av det? Norge, Finland ändrar ju det här nu. Man norska stortinget ska, jag vet inte om man har, eller jag tror man har till och med anammat en lag när man ska avkriminalisera det egna bruket och så vidare då. Och det innebär inte då att då säger man hej då till polisen, utan då får polisen fokusera på det här som gör det möjligt att det finns preparater på gatan och så att det finns en sammanblandning. Och sen ibland känner jag ju att vissa politiker spelar på folks okunskap. Man säger ja, nu vill han legalisera, och det man kanske har pläderat för då, det är att man gör en översyn av effekten av att du har kriminaliserat det egna bruket, det vill säga det du har i din egen kropp. Ja, ja. Det är ganska etiskt, och det var ett jävla hallå 1988, det begär jag inte att du ska komma ihåg, när inte minst bland sossar då, hade hållit med saken, min hustru satt i riksdagen på den tiden. Jävla debatt om det här, ska vi verkligen kriminalisera beroendesjukdomen? Är det rimligt och så vidare? Och nu gjorde man det. Va? Och för då, det är de argumenten som sossarna hade då. Det här att ja, nu kommer det att öka, man kommer att dra sig undan med mer stigmatisering, färre söker vård, för man söker sig inte till något där man kan få ställa. Alla de här argumenten har ju långa stycken inträffat också. Så att jag tror det är väldigt mycket. Alltså, det finns ju naturligtvis de som tycker, alltså, ursäkta ord, men någon pissliberalism, att man, det är väl upp till var och en, gör som du vill, och sen får vi sopa upp resten om det går åt helvete. Men det köper jag inte, utan det som är viktigt med, som jag tror jag pratar med många unga om det här, att det är ju att vuxenvärlden har skyldighet liksom att på ett trovärdigt sätt begriper varför har vi den här inställningen. Mm. Det är inte för att vi vill missunna er att ha kul, va? Det är ju jävligt många som tror det. Ja, det ska ni säga som sitter och super på helgerna och sådär. Låt oss hålla på. Mm. Utan att det här är en handling av solidaritet och kärlek, för vi vet hur eländiga livet kan bli. Och där kan väl på något sätt min erfarenhet av min bror finnas med där. Men.
Och då kommer vi ju in på de här, vad vi ska kalla det, myter eller tankarna om framförallt då cannabis, marijuana. Och om vi börjar med då, hur farligt är det för kroppen?
Alltså jag är ju ingen expert på det, va? Men det är ju inte hälsosamt. Det, om vi tittar rent fysiskt då, så kan, skulle jag gissa att det kan påverka ungefär som du röker tobak. Va?
Just det.
Sen finns det ju studier som visar att det här kan påverka dina kognitiva egenskaper, så det blir svårare att lära sig och sådär. Och jag har själv, nu är det en solskenshistoria, jag har haft en relation här med en ung kille från Karlskrona, mm-hmm. som för mig berättade, han är i 25-årsåldern, mm-hmm. som berättade att han från det han har varit 15 år i princip dagligen har använt cannabis, och sen har han ökat med andra preparat och allt sånt. Och han är ju en helt annan människa idag. Alltså, det var någon som sa till mig på någon konferens som hade hållit på med de här med cannabis då, att för mig var det som att sitta i en lägenhet och bara titta och kanske spela lite kort. Alltså, han beskrev det här. Så att det här är ju inte nyttigt. Va? Så det är jättesvårt att jämföra. Är det farligare med sprit eller tobak och så vidare? Då, där kan man konstatera att de som och cannabis kan du ju inte dö av. Du får ju inga överdoser och så här. Va? Det som alltså, tittar vi på de stora folkhälsopolitiska preparaten, så är det ju de legala preparaten. Va? Och det kan för mig, även om det låter väldigt gammaldags gubbigt, vara ett bra argument att inte legalisera. Va? För att skulle det vara okej, så kanske till och med du och jag skulle göra testa någon gång. Om det, jag säger inte att vi skulle det, men alltså för väldigt många av oss så räcker det ju att samhället säger nej, det där ska vi inte hålla på med. Okej, säger vi det. Vi gör vi någonting annat.
Ja, men att för en annan myt som förekommer är att cannabis inte skulle vara beroendeframkallande. Vad säger du om det?
Nej, men det är det ju, och det har ju de brukar, jag behöver inte hänvisa till forskning och sådär, men alltså som jag träffar har sagt att det är många gånger jättesvårt, kanske det är nästan till omöjligt för dem att ha, bara med egen vilja vill åka dit eller sluta på det här då. Och det gäller ju väldigt många av de här. Sen finns det ju de som är ännu svårare, nästan till omöjliga att göra på egen hand, alltså opiater och sånt här då. Men visst är det beroende från kallan då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ligger det i preparatet som sådant eller ligger det i den här beroendeproblematiken som man då kan ha som brukare?
Nej, men det handlar nog också om att alltså de här, du kan inte prata cannabis som det var på 1960-talet och jämföra med idag, för att idag är potensen mycket starkare än det. Så att många av de här mytbilderna har ju några år på nacken, den glada narkomanen som lirar gitarr och blir framgångsrik och sådär. Idag är ju preparaten mycket mer potenta och det blir ju ett samspel, va? Alltså, varför vi pratade innan, vi kan bli beroende av kaffe, vi kan bli beroende av motion och sex och sådär. Och det är ju i sig tillstånd som klassas som en sjukdom. Och den utvecklar vi även vad det gäller cannabis. De som påstår att man kan hålla på med en daglig konsumtion utan att utveckla ett beroende, det tror jag inte riktigt på. Sen så vet ju jag människor som använder cannabis då kanske som rekreation på helger eller när man är ledig, ungefär som vi andra kanske gör med öl och vin och sådär då. Men då är det väl så att vi som håller på med öl och vin också har utvecklat ett beroende, fast det kanske inte är dagligt då. Sådär. Men där, jag är inte sådär så att jag kan förklara, men det här handlar ju om våra belöningssystem. Och en del av preparaten är ju så kraftiga så att du slår sönder det här systemet. Och det, om du tar opiater då, som ju är kanske det som orsakar flest dödsfall i Sverige idag, så kan man ju säga då att du förstör ditt belöningssystem som egentligen är gjort för normala belöningar, motion, mat, sex och sådana här saker. Och det är inte så att det växer upp och läks av sig själv, och det är därför du har en av de mest evidensbaserade behandlingarna av dem. Det är ju läkemedelsassisterad, nästan den enda egentligen. Och det man gör då, det är ju att kompensera den skada du har fått. Och det där har man ju till och med börjat vad det gäller spelberoende nu. Alltså läkemedelsbehandlaren med ganska gott resultat då i USA.
Du nämnde det här, ja, 60-talet och det du kallar för den glada narkomanen. Alltså, är det en myt i sig eller finns det personer som... Ja, men jag tänker man såg i alla fall på den tiden, som du säger, hippin med pannband och en gitarr och en joint i finns den personen, så att säga?
Jag vet inte, det gör det kanske, och det kan ju kanske vara några som klarar att vara lycklig hela tiden, men flertalet så blir ju den här lyckoruset en kort period. Och det gäller ju med de flesta preparaten att ska du uppleva den här euforin som du kanske möter första gången och så vidare, då måste du hela tiden höja doserna och så vidare då. Och till slut så om du tar opiatmissbrukare då, så uppnå dem egentligen aldrig, den här euforin när man har utvecklat, utan det man kan åstadkomma, det är någon form av normal situation med att stoppa i sig preparaten. Så att det finns en myt om att ja, att man vill ha det här livet. Och det är klart att under en viss period så säger man att det här är jättebra och så vidare, men nej, jag tror att de är väldigt få, de lyckliga narkomaner.
Det här med att vi var inne lite på det, men just det här att man kan använda, eller i alla fall håller på att titta på att använda cannabis marijuana som i medicinska syften helt enkelt. Då kan man ju få en föreställning om att det inte skulle vara farligt. Men vad säger du om det?
Det beror ju på hur man doserar det och så vidare då. Och det finns ju väldigt mycket av, vad ska vi säga, narkotikaklassade preparat som är läkemedel. Många är det från början, va? Andra kan bli, höll jag på att säga. Det som är lite knepigt vad det gäller cannabis, det är väl att vi hela tiden har sett det som den illegala drogen bland ungdomar och så vidare. Och idag kan man ha det som läkemedel, och där kommer ju forskning och utveckling att visa om man kan reglera det på det sättet. Men om du tar opiater och så vidare, så är det flesta av de preparaten har ju använts och används ganska flitigt som läkemedel.
Absolut. Men om vi bara säger så här då, säg att alkoholen hade kommit idag, att den hade kommit fram, skulle den vara, alltså skulle den vara accepterad? För jag tänker att även alkoholen får ju med sig beroende, problematik, våld, dålig hälsa.
Ja, det är en bra fråga, och det finns ju många som säger att den skulle aldrig godkänns och så vidare. Jag vet inte, va? Men deras hälsoeffekt är ju väldigt, väldigt allvarlig. Och det är ju rökningen också, va? Och där vi ju nu accepterar rökningen, att vi mer och mer begränsade. Va? Det är ju inte förbjudet, va? Men utrymmet att ta din cigg, ja, det blir ju krympig. Va? Och det är ju ett sätt, och det har man ju periodvis haft jättestor framgång bland unga. Jag minns mina egna söner som är 40 bast nu. De berättade ju, jag frågade dem, varför har ni aldrig börjat röka? Ja. Jag tror vi är så jävla dumma i huvudet. Och det är rätt bra svar, tycker jag, på något sätt. Och då hade man ju en period där man hade en kunskapsbaserad information både på dagis och på skolan och så vidare. Och så släpper vi efter lite och tänker att nu har vi vunnit en seger, så kommer ju nästa. Och det har ju varit upp och ner, inte minst bland unga tjejer, så var det för något år sedan nästan 50% som använde nikotinregel eller rökte regelbundet. Jag tror det var i gymnasienivå. Sen har vi ju lyckats få ner det här till, jag tror fortfarande vi ligger i Sverige som land, och runt 20% som använder eller röker regelbundet. Och det är ett ganska skickligt sätt att argumentera, och det har det ju inte varit mytbildning. Man har fått reda på vilka effekter det är och sådär.
Absolut.
Men svaret är ju, jag vet inte, och det är så jävla svårt att tänka sig det här alkoholindränkta samhälle med en annan attityd. Men även där försöker vi ju, men nej, det är ju alltså kulturellt och politiskt självmord att tänka de tankarna.
Absolut.
Men skulle komma då, så tror jag nog att vi hade haft ganska vilda debatter om det skulle legaliseras eller kriminaliseras.
Ja, precis. Vi pratade ju en del om legalisering och om kriminalisering. Och jag kan säga, du nämnde det här med Portugal innan. Där jag hade skrivit, de har ju legaliserat och problemen minskar. Det hade jag lånat från tidningen Accent i OGTNTOs tidning där. Men en myt däromkring är ju att det är förbjudet att röka marijuana, cannabis, gör att en massa människor hamnar i fängelse. Kolla bara på USA. Nu är ju den inaktuell, för att i USA, de som vi pratade om.
Ja, alltså vissa delstater.
Ja.
Men det är ju ingen majoritet.
Nej.
Och det som jag tyckte blev jävligt intressant är ju att följa utvecklingen här. Vilka effekterna blir av dem. Och det var ju likadant som jag sa när jag var i Kanada. Det var ju alldeles fast. Jag tror det var första veckan som det var legalt med dem. Och som svensk kändes det ju rätt häftigt att gå in i ett stort varuhus där man sålde olika preparat och prylar som man skulle använda i den här subkulturen som växer upp. Så vi får väl se vad som händer. Men det finns ju väldigt få i Europa, om någon höll jag på att säga, som har legaliserat det här. Men det krävs en intellektuell målbärgare för att liksom se skillnaden på att behandla dig som kommer med en kraftig beroendeproblematik som kriminell. Det är inte polisen du behöver enligt min uppfattning, utan det är andra insatser. Och det blir så tydligt då när man har varit med en par gånger. När man går i en storstad och hittar Björn 60 år liggande totalt utslagen, va? Och där det är uppenbart att det handlar om preparat, va?
Ja.
Då ringer vi polisen och inte
läcker. Inte vård.
Men om du och jag skulle däcka här på golvet nu som rakt upp ner, så hoppas jag vid Gud att de ringer ambulansen och inte polisen.
Ja, det får man verkligen hoppas.
Ja, så det får ju, och det har ju haft de här effekterna att om du har en kompis som sitter i lägenheten då, som får en överdos, så vågar du inte ringa till ambulansen för polisen hänger på. Va? Så många gånger så asar man ner dem och lägger dem på gatan, så ringer man anonymt och så här. Alltså jag tycker det skulle kännas jäkligt bra om man tillsatt en ordentlig översyn. Vilka effekter, vilket är myt av det jag sitter och säger? Är det så att man inte vågar ringa eller sådär, va? Men det är ju många som har berättat för mig och att det är ju den verklighet man har. Alltså, nu exempelvis kring, vet du vad Naloxon är? Ett preparat som häver överdoser.
Ja, just det.
Som är väldigt, till och med du och jag kan på 5 minuter lära oss att använda det, nässpray. Det har ju varit förbjudet och är inte fritt i Sverige idag. Men det menar ju brukarna själva, ska vi ha någon nytta av det? Så kan ju inte jag som missbrukare få det utskrivet. Så jag kan ju inte börja medicinera mig själv. Utan då ska ju mina polare, socialarbetare, polisen och mina anhöriga ha det då. Och det, ja, så, och det har ju varit tillåtet i våra grannländer här i flera herrans år. Och nu är det ju någon teknisk förskrivning här att man kan inte skriva ut läkemedel till mer än den som ska använda det själv. Man snackar om att krångla till varandra. Ja. Det är ungefär som att säga att livbojen får bara den användare som håller på att runkna. Men det, nu låter jag ju negativ här, så det har hänt mycket de sista, vi får inte glömma det. Alltså, Naloxon börjar nu etableras och det används på kliniker där man börjar jobbat jäkligt framgångsrikt med hepatit C, som är en livsfarlig konsekvens för många då. Jag pratade med en läkare nere i Skåne som sa att i princip har vi i den här gruppen nu börjat utrota, va? För det finns så effektiva läkemedel. Va? Du har sprutbytet och du har en annan syn på det här att det är okej och lindra effekterna, även om du inte har sagt att jag ska bli helnykterist. Så börjar vi se värdet av att du får ett bättre liv, va? Och din egen motivation och anledning till att leva ett bättre liv, det är ju att hålla dig undan från så mycket infektionssjukdomar och negativa konsekvenser som möjligt för att kunna gå vidare i livet. Och det minns jag när jag var i Washington och fick se hur de jobbade med det här rent kunskapsmässigt. Och de hade då ett forskningsanslag vad det gäller beroendeproblematik som var lika stort som svenska försvarsbudgeten. Det var konstigt att det kom lite resultat. De hade ju jobbat med de här, jag ska säga, hopplösa fallen. Och jag minns det här faktiskt från när vi hade hemma hos situationstecken här sen steg om fyllegubbarna då, va? Så hjälpte de att städa upp och planera livet, och man fick det rätt och då så började man kunna bjuda hem barn och barnbarn på, för det var snyggt hemma och man drack inte varje dag och så här, lite små steg, va? Och så har man ju jobbat med de här tunga missbrukarna på vissa ställen med ganska stor framgång, va? De kanske inte blir IOT-medlemmar allihopa, va? Men de lever drägligare liv och de använder drogerna på ett klokare sätt och många av dem har ju faktiskt också blivit nyktra. Men i Sverige är det ungefär, om du skulle gå från, vi säger att du röker 30 cigaretter om dagen och sen går du ner till 15 cigaretter, så är du lik förbannat en förtappad nikotinist. Du ser ju inte det positiva att du faktiskt har minskat med 15. Va? Och att det är rätt bra att börja när du går ner till 0. Va? Eller hur?
Ja. Ja. Avslutningsvis, så ditt bästa råd till föräldrar som har ungdomar som, oavsett om, det, om vi nu säger att det är alkohol eller det är narkotika eller vanliga cigaretter, vad är ditt bästa råd? Hur ska man agera för att försöka få sina ungdomar att undvika det här? För det är ju, det finns ju en risk med det, oavsett vilket preparat det är, så att säga.
Ja, alltså hade jag kunnat svara på den och haft 100% så hade jag väl fått Nobelpriset, skulle jag säga. Nej, men jag tror alltså att föräldrar ska vara sakliga. Man ska inte ljuga. Det är genomskådda unga. Vi ska ha klart för oss att de allra flesta ungarna har inte i sina planer på att man ska börja med det här. Och jag tror ju, jag fick frågan, vad är det viktigaste vi skulle kunna göra för framtida narkotikapolitik? Och då sa jag, jag tror att det bästa vi kunde göra det är att öka personaltätet och satsa ordentligt på förskolan. Och där kan vi se barnen med den här riskryggsäcken på gång. Sen är det ju, alltså, vi som föräldrar är otroligt viktiga, va? Och jag tror även föräldrar som har egna missbruksproblem är viktiga, va? Och att man inte då, jag träffade en kille som hade varit fosterhemsplacerad i, han var inte ens fosterbarn utan han var, jag bodde i någon resursfamilj, hade varit så. Jag sa, min stora sorg är ju naturligtvis att jag har levt det livet jag har, men framförallt att mina föräldrar inte fick hjälp att bli lite bättre föräldrar. Jag tror inte den snabba lösningen är så fort du har det att liksom rycka ungarna därifrån, för att det finns statistik på att barn som omhändertas, som institutionsplaceras under långa perioder, får sämre liv faktiskt. Men, så är det. Men sen tror jag mycket på generell välfärd. Jag menar, om du, det funkar i skolan, du har polare, du har något vettigt att göra på fritiden och sådär, då blir det rätt, du väljer du bort de här destruktiva grejerna. Men får du väldigt tidigt, som det finns en hel del barn i Sverige idag, en stämpel i pannan, icke godkänd så att säga, va? Jag var i en del stadsdelar i Stockholm där över 50% hade icke godkänt när man lämnade högstadiet. Vad väljer du för karriär då? När samhället säger, nej, du duger inte när du är man 15-16 år. Och det var som någon sa till mig, varför ska jag älska ett samhälle som inte tycker om mig?
Nej.
Det ligger mycket i det faktiskt. Så det här är ju komplext. Det finns ju de som börjar med droger som är, ja, där du och jag har liksom inte i alla fall självklart hittat varför. Va? Vad fan gör vi med dem? De här lite trendigt finns ju, ja, nu ska vi inte gå in på det, va? Men alltså, det finns ju miljöer som kan stimulera det här och så vidare. Va? Men nästan i alla som jag har träffat, folk har varit väldigt väl etablerade. Va? Alltså som har suttit i rapportstudio och sådana grejer. Som har, det har gått åt helvete för. Och börjar man ändå sitta i lugn och ro, så finns det nästan alltid ett varför. Va? Och jag tror det är väldigt viktigt att vi hittar de här varförna. Va? Och jag tror mycket på det här att vi ska inte släppa igenom några unga i skolan med icke godkänt, om du förstår vad jag menar. Det skulle fan vara en samhällsgaranti, ett löfte till alla, att du ska kunna gå därifrån stolt över att du har lyckats utifrån dina förmågor, va? Och du ska se en möjlighet att gå vidare i livet. Men om du inte gör det, va? Vad fan gör du då? Jag ställer väl upp det på det budbärare och springa med en massa illegala prylar. Alltså risken finns, va? För generell välfärd, men som också ser de riskfaktorer som finns.
Så vad blir då slutsatsen av allt det här? Ja, att det inte är nyttigt med vare sig narkotika eller för den delen alkohol, det står ju ganska klart. Men om marijuana och cannabis är farligare än alkohol, som ju är lagligt, är svårt att helt få ett grepp om. Det är helt enkelt svårt att jämföra på ett relevant sätt. Och det är inte lätt att hitta någon absolut sanning, inte ens för en narkotikapolitisk utredare. Men som ni hörde är myten om den lyckliga narkomanen nära nog spräckt utifrån Björn Fries erfarenheter. Men det säger egentligen ingenting om drogernas farlighet, då det också är svårt att hitta den lyckliga alkoholisten. Sammanfattningsvis kan man säga att hur farliga de här preparaten egentligen är beror lite på vem du frågar. Att de är farliga råder ingen tvekan om, men exakt hur farliga är svårare att fastställa. Debatten är också väldigt polariserad, som ni hörde i intervjun. Det gör det svårt att få exakta svar. Så myten om att cannabis och marijuana inte är värre än alkohol får helt enkelt anses obekräftad. Men som vanligt, vad tycker ni om avsnittet och den här myten? Gå in på facebook.com/tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen och kommentera dagens avsnitt. Ni kan också följa oss på Instagram. Där finns vi under företagsnamnet PRS Media, ett ord, små bokstäver. Och som jag sa i början av avsnittet, den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du gärna gå in på patreon.com/tankom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om du hellre vill donera en engångssumma via Swish så går det också bra. Kontakta mig i privat meddelande på Facebook för att få numret. Tusen tack för ert stöd. Och förra gången hintade jag om att det kommer ytterligare ett poddprojekt från PRS Media under sommaren eller hösten. När det här spelas in i början av juni 2019 är formatet, plattformen och ämnena klara. Just nu pågår research till de första avsnitten samt förhandlingar med en eventuell andra programledare som fått en förfrågan om att medverka. När alla bitar är på plats är ni såklart de första som får veta om det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och om ni vill läsa mer om de myter eller teorier som tagits upp idag så hittar ni som vanligt länkar till dem i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Det här var Tänk om, en faktagranskande podcast som görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök prsmedia.se eller facebook.com/prsmedia.se. Och till sist vill vi rikta ett stort tack till Acast som stöttar och distribuerar den här podden. Och stort tack till er för att ni lyssnar på Tänk om.